Maria Malmer Stenergard, Sveriges utrikesminister och moderat, är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan. Vi spelar in på förmiddagen, fredag den 9 januari. Erika Mårtensson heter jag. Välkomna! Maria Malmer Stenergard, välkommen till lördagsintervjun.
Tack så jättemycket.
Det är händelserika dagar i utrikespolitiken. USAs attack mot Venezuela och gripandet av landets president förra helgen. Nya hot från USA mot Colombia och att de vill ta kontroll över Grönland på ett eller annat sätt har skakat om världen. Hur skulle du beskriva läget just nu?
Det är ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt läge och det kommer också bestå under lång tid. Och utöver det du nämnde har vi naturligtvis det stora hotet från öst, det vill säga det ryska hotet som tas uttryck nu i Ukraina men som är mycket större än så. Vi ser en mer brutal värld och en snabb föränderlig värld och det måste vi naturligtvis möta. Och hotet från öst och signalerna från väst är naturligtvis helt olika, men jag skulle säga att svaret är detsamma, det vill säga vi behöver ett starkare Sverige och ett starkare Europa.
Av allt som har hänt då senaste veckan, om vi tänker på det, är det något som har förvånat dig?
Mycket skulle jag säga. Det har varit en dramatisk utveckling i Venezuela men också i retoriken i förhållande till Grönland och det är allvarligt. Vi har en amerikansk administration som tar sig nya rättigheter. Jag vill inte leva i en värld där det är stormakter som bestämmer, utan jag vill att vi ska behålla de regler som vi satte upp efter andra världskriget och som framförallt skyddar länder som Sverige som är små och medelstora.
Vi ska komma in mer på alla de där sakerna. Det har ju nu gått nästan precis ett år sedan Donald Trump svors in som USAs president. Hur skulle du beskriva hans utrikespolitik så här långt?
Den började ju redan innan han hade svurits in, ska man komma ihåg. Och sen dess har det varit, och det var det ju redan innan egentligen, men turbulent. Men det är ju en helt annan retorik än vad vi har varit vana vid från den amerikanska administrationen. Och som vi har sett nu i Venezuela så agerar man också på ett annat sätt. Och jag skulle säga också betydligt snabbare än vad vi har sett tidigare. Det har ju funnits tidigare amerikanska administrationer där man har ifrågasatt om deras agerande har stämt överens med internationell rätt. Men nu går det snabbt och det är klart att vi måste svara mot det. Men svaret måste inte nödvändigtvis alltid vara lika snabbt.
Mm. Om vi ska komma in då lite mer i detalj på vad Trump faktiskt har gjort. Förra helgen då så gick amerikanska styrkor in i Venezuelas huvudstad Caracas och grep president Nicolás Maduro. Han fördes till New York och står nu åtalad där för narkotika och vapenbrott. Vem är det som styr Venezuela just nu?
Det är en bra fråga. Det är bra att diktatorn Maduro som har förtryckt befolkningen, fängslat oppositionella, fängslat minderåriga, att han nu är borta. Men diktaturen består utifrån vad vi kan se. Och det kommer ju olika besked om hur man har tänkt sig vägen framåt för Venezuela. Det viktiga för Sverige är ju att det är det venezuelanska folket som nu snabbt får bestämma om sin framtid. Och vi vill ju se en fredlig övergång till demokrati och vi vill ju på alla sätt vi kan stötta de starka krafter som finns i och utanför Venezuela som vill se just den här demokratiska.
Men just nu, vem styr? Vem har makten i Venezuela?
Som det ser ut, utifrån det jag kan bedöma, så har man ju nu svurit in vicepresidenten som traditionellt sett har varit mycket trogen Maduro. Det är lite oklart hur kontakterna med den amerikanska administrationen ser ut och vad den amerikanska administrationen tänker sig. Om de ska, som de sa på den första pressträffen efter det här ingripandet, ta över och styra Venezuela eller om de ska göra det mer indirekt genom olika former av blockader som de också har sagt efteråt. Det vet vi inte än. Det kommer nya uppgifter.
Du har ju sagt här i veckan att du inte kan se då att, och du säger det nu också, att USAs agerande i Venezuela inte är förenligt med folkrätten och att den här händelsen utgör ett farligt prejudikat. Vad menar du med det? Farligt prejudikat?
Som jag sa tidigare så har den internationella rätten som vi kom överens om efter andra världskrigets förfärliga händelser som drabbade människor på ett så obeskrivligt svårt sätt, så kommer ju då överens om ett regelverk om hur länder ska förhålla sig till varandra, men också om hur länder ska förhålla sig till sin befolkning. Och det har ju inte i alla delar följts i alla tider, men det har tjänat världen och inte minst små och medelstora länder väl. Nu skulle jag säga att vi befinner oss vid ett vägskäl där vi måste bestämma om vi ska fortsätta stå upp för folkrätten, vilket jag tycker att vi ska göra, eller om vi ska öppna upp för någonting annat som jag bedömer är mycket farligare, där det just blir de stora starka makterna som kan ta sig rätt på mindre länders bekostnad.
Mm. Det var ju väldigt många folkrättsexperter och även andra politiker som omedelbart sa att det här är ett brott mot folkrätten. Men för den svenska regeringen så tog det flera dagar innan ni kom fram till samma sak. Varför då?
I min första intervju så sa jag att jag har svårt att se att det här skulle vara förenligt med folkrätten.
Men det är inte samma sak som att säga att det är ett brott mot folkrätten som många andra sa.
Men jag sa också att jag ville höra den amerikanska förklaringen till sitt ingripande i FNs säkerhetsråd på måndagen. Vi gjorde det och sen konstaterade vi, precis som våra likasinnade, att man motiverade inte det här folkrättsligt utan utifrån att det var en brottsbekämpande åtgärd. Och då konstaterade jag att det här är inte förenligt med folkrätten. Men det är skillnad mellan en svensk utrikesminister och en tyckare eller en ledarskribent. Jag agerar alltid för Sveriges bästa. Och det är inte Sveriges bästa att jag agerar i affekt eller uttrycker mig i Twitter-hastighet.
Så du fick bra hålla igen lite där och bromsa dig och tänka efter vad du skulle säga?
Det måste jag alltid göra, och det är för att jag agerar utifrån vad som är Sveriges bästa. Och jag kan konstatera att utifrån ett europeiskt perspektiv är vi ett av de länder som också har varit tydligast.
De senaste dagarna så har ju USA återigen vid upprepade tillfällen gjort anspråk på Grönland. USA säger att de av nationella säkerhetsskäl tänker ta kontroll över Grönland på ett eller annat sätt. Och den danska regeringen har suttit i krismöte i veckan. En rad tunga europeiska ledare har uttalat sitt stöd för Grönland och Danmark. Och det har även den svenska regeringen gjort. Och nästa vecka så ska det också hållas ett möte då mellan USA, Danmark och Grönland. Hur ser du på Trumps upprepade hot och anspråk när det gäller Grönland?
Det är mycket allvarligt. Det här var ju någonting som kom tidigt under den här administrationen. Sen har vi inte hört det på ett tag, och nu har ju retoriken ytterligare trappats upp. Det ser jag mycket, mycket allvarligt på. Den verkar också grunda sig delvis i felaktiga antaganden om hur vi tar ansvar för säkerheten i Arktis, där Danmark under förra året har aviserat investeringar på 40 miljarder danska kronor, och där USA också sedan ett avtal 1951 har i praktiken obegränsad möjlighet att också stärka sin närvaro på Grönland. Där man också utgår från att det finns kinesisk närvaro, vilket danskarna menar att det inte finns. Men vår slutsats är ju klar och tydlig, har varit det från första början. Framtiden för Grönland och Danmark bestäms bara av Grönland och Danmark, och vi kommer inte rucka en millimeter på det från svensk sida.
Men rent konkret, exakt vad är det som är allvarligt oroande i det här agerandet?
Att man överhuvudtaget antyder, och nu går man betydligt längre än så, att man vill kränka den territoriella integriteten för en allierad. Vi är ju länder som befinner oss i ett mycket svårt säkerhetspolitiskt läge, vilket vi också inledde med, där vi ser ett allvarligt hot från öst. Där vi ser en ökad närvaro i Arktis från länder som också vill förändra förvaltningen av Arktis och rycka fram där på olika sätt. Då ska naturligtvis vi allierade hålla ihop. Och vi ska också göra det i NATO. NATO har ju också nu ett mycket utökat fokus på det man kallar High North och på behovet av ökad närvaro där. Och det är därför som Sverige också tar ledarskap för den framskjutna närvaron i Finland, där vi också ska träna för arktisk krigs avföring. Så vi gör det här tillsammans och vi ska fortsätta göra det tillsammans. Och vi kan inte tillåta att en allierad har den här aggressiva retoriken. Mm.
Du var ju inne på det här avtalet som redan finns mellan Danmark, Grönland och USA. Då. USA har ju i stort sett obegränsade möjligheter att bygga upp en militär bas där. De har en bas redan idag också. Men varför tror du att Trump inte tycker att det räcker med det här avtalet som redan finns?
Jag tror egentligen kanske inte han tar sin utgångspunkt i det, utan mitt intryck är att han tittar på kartan och har ett helt annat intresse för den här västra hemisfären jämfört med tidigare. Det vill säga han ser världen på ett annat sätt. Och utifrån den blicken på kartan så ligger Grönland i hans intressesfär och därför vill han öka sin närvaro. Och sen kommer det ju olika uttryck från olika delar av administrationen och också beroende på vilken dag det är. Så det är inte helt lätt att tolka exakt vad de har för avsikter med det de har sagt. Det är mycket allvarligt, men jag välkomnar att man nu sätter sig ner och reder ut det. Mm.
Både du och även statsminister Ulf Kristersson säger ju att Sverige står fullt upp för vårt grannland. Alltså rent konkret, vad innebär det i praktiken?
I det här skedet så innebär det ju att visa vårt stöd, visa vår närvaro, visa att vi står i nära kontakt med Danmark, säga uttryckligen att vi inte accepterar den här typen av retorik och att vi kommer att fortsätta stå vid Danmarks sida. Och tidigt gjorde ju nu jag tillsammans med mina utrikesministerkollegor i Norden ett mycket tydligt uttalande till stöd för Danmark, och det gjorde också ett antal ledare från de största länderna i Europa, och det är sådant som är viktigt.
Men skulle Sverige till exempel bistå med svensk militär om Danmark begärde det?
Vi är ju inte där än.
Nej, men du sa vi ska
komma stå
vid deras sida.
Vill ju inte komma dit heller, och jag kommer inte heller spekulera i en sådan händelseutveckling, för vi kommer naturligtvis göra allt vi kan för att inte hamna där. Och återigen, det är ju allierade länder vi pratar om, och då måste vi också förhålla oss till varandra som allierade.
Men om någonting då sker mot Grönlands och Danmarks vilja, hur ska Sverige och Europa agera i ett sånt läge?
Vi ska naturligtvis fortsätta stå upp för Danmark, men jag vill inte spekulera i en sådan händelseutveckling. Den skulle vara högst oönskad, och vi ska göra vad vi kan för att vi inte ska hamna där.
Du vill inte spekulera, säger du, men det här är ju ändå uttryckliga uttalanden och hot som kommer från Donald Trump och hans stab, att de inte utesluter en militär insats mot Grönland. Då är det väl inte att spekulera?
Fast vi är ju inte i det händelseförloppet än. Jag ser mycket allvarligt på den retoriken, och vi vet också, inte minst utifrån vad som hände i Venezuela, att man är beredd att också ganska snabbt agera från amerikansk sida. Det måste vi naturligtvis förhålla oss till, men vi är inte där än.
För ungefär ett år sedan så var du också gäst här i Ekots lördagsintervju, och då upprepade du flera gånger att det gäller att ha is i magen när det gäller Trumps hot om att ta kontroll över Grönland, för då hade de precis kommit. Du sa då att mycket fortfarande bara är ord och att vi måste fokusera på vad Trump faktiskt gör. Nu har det ju gått ett år och Trump har inte släppt den här frågan. När det gäller Grönland, är det fortfarande is i magen som gäller?
Generellt sett så ska man alltid vara eftertänksam, för att det också är för Sveriges bästa. Men som jag precis sa nu, så är det inte längre bara ord från den amerikanska administrationen som är annorlunda jämfört med vad vi är vana vid. Utan vi ser också att de är beredda att snabbt agera, och det såg vi i Venezuela, vilket jag precis sa. Det innebär ju att man ska ta det de säger på allvar och agera för att utfallet ska bli i enlighet med vad som är våra intressen. Och med våra menar jag naturligtvis de nordiska, de europeiska, de svenska, men också alliansens.
Men gör det att när det gäller Grönland så ser du på de här uttalanden och hoten på ett annat sätt idag än vad du gjorde för ett år sedan, med tanke på det som Trump faktiskt har gjort i Venezuela, att han har agerat så som han har sagt?
Jag skulle säga att jag ser det något annorlunda. Och det är ju baserat på hur man hittills har agerat från den amerikanska administrationen. Jag sprang inte händelserna i förväg då, jag gör inte det nu, men jag anpassar naturligtvis min politik och mitt agerande utifrån vad vi faktiskt ser. Mm.
Det ska ju hållas ett möte nästa vecka mellan Danmark, USA och Grönland. Vad tror du kan komma ut av det mötet?
Jag hoppas att man förtydligar från amerikansk sida vad det faktiskt är man har för avsikter. Och jag är tämligen övertygad om att man också kan vara överens om mycket. Man har ju pratat mycket om att man vill stärka säkerheten i Arktis. Det vill ju Danmark också. Och det vill grönlänningarna själva. Så att jag tror att det finns många gemensamma beröringspunkter. Men vi måste komma ifrån den här retoriken där det kommer nya och delvis skiftande uttalanden och egentligen hot från amerikansk sida och reda ut vad det är de egentligen avser.
Men tror du vi kommer vara klokare efter det här mötet? Kommer vi veta mer vad som väntar?
Det hoppas jag verkligen. Mm.
De senaste dagarna så har ju en rad experter sagt att det som nu sker gällande Grönland hotar hela försvarsalliansen, NATOs existens. Danmarks statsminister Mette Frederiksen, hon sa i en intervju nu i veckan att om USA väljer att attackera ett annat NATO-land militärt, då är allt slut, inklusive NATO. Håller du med om det?
Återigen så är vi ju nu på spekulationer och jag kommer göra allt i min makt och regeringen kommer göra vad vi kan för att vi överhuvudtaget inte ska närma oss en sån situation. Därför står jag ju i daglig kontakt med mina nordiska kollegor, med mina nordisk-baltiska kollegor, inte minst Lars Løkke Rasmussen som är min kollega i Danmark, för att se hur vi i varje enskilt läge bäst kan stötta dem. Och vi är mycket, mycket lyhörda för detta. I det ingår också att inte eskalera den här situationen, för det ligger inte i någons intresse.
Men det här som pågår nu, vad innebär det för samarbetet inom NATO?
Det är klart att det blir mer ansträngt och jag tror att det framförallt triggas av den här ovissheten, och därför är det så bra att man nu sätter sig ner och reder ut vad är det faktiskt man vill uppnå med den här retoriken, och kan det vara så att vi egentligen har gemensamma målsättningar som vi kan lösa tillsammans så att vi kan komma bort ifrån det här, för det är såklart inte så här man ska låta i en försvarsallians. Mm.
Igår så publicerade New York Times en intervju med Donald Trump där han får frågan vilket som är hans högsta prioritet, att få Grönland eller att bevara NATO. Och då svarar han att det kan bli ett val och att den transatlantiska alliansen i princip är värdelös utan USA i förarsätet. Hur ser du på det uttalandet?
Jag tog del av det här igår och det är ju naturligtvis mycket, mycket olyckligt. Vi vill ju bevara alliansen. Vi vill ha en stark försvarsallians i NATO, och i det ligger också att vi måste skifta bördan i större utsträckning till Europa. Det var därför som beslutet vid Haag-toppmötet i somras var så viktigt, som innebär att europeiska länder och Kanada gör det som USA har bett oss om i otaliga administrationer nu, det vill säga att vi ska ta större ansvar för vår egen säkerhet. Och jag håller verkligen med om det, och jag kan tycka att det är tråkigt att det har krävts en så tuff retorik från Trump för att vi verkligen ska ta tag i det här. För Europa är starkt, Europa är värt att försvara. Och jag är övertygad om att vi också kan bli en starkare spelare geopolitiskt. Men då måste vi också visa att vi själva tycker att vi är värda att försvara. Och då måste vi investera mer i vårt eget försvar. För att vi ska kunna göra det måste vi också ha en starkare och mer konkurrenskraftig ekonomi.
Men om vi hamnar i ett läge där USA menar att det här blir ett val. Alltså, vi vill ha Grönland, annars lämnar vi NATO. Alltså, om det ställs så på sin spets, vad tänker du om det?
Återigen så är ju det här ett hypotetiskt scenario, tack och lov, fortfarande. Vi kommer göra allt i vår makt för att vi överhuvudtaget inte ska hamna där.
Vad kan Sverige göra?
Det handlar naturligtvis om att tydligt visa stöd, också öppet, för Danmark. Att försöka motverka felaktiga uppfattningar om hur saker och ting förhåller sig på Grönland och i Arktis. Men också naturligtvis ha en tydlig och rak dialog med den amerikanska administrationen.
Har du det? En dialog med dem?
Det har jag. Jag har en nära kontakt med min utrikesministerkollega, och vi har också kontakt på olika nivåer med den amerikanska administrationen.
Och vad säger du till din kollega i USA?
Jag gör ju mycket tydligt var vi står. Mm.
USA är ju ett viktigt land för Sverige, inte bara säkerhetspolitiskt utan också ekonomiskt och när det gäller handel och ekonomi. Hur påverkar det när du och regeringen vill, känner att ni vill rikta kritik mot USA?
USA är viktigt för Sverige, det är vår näst största export. marknad. Vi är också viktiga för USA. Jag tror vi är den 9:e största investeraren. Man ska komma ihåg att relationerna med USA är bredare än bara relationerna med den administration som för tillfället styr. Vi har ju valt att öppna upp generalkonsulat nu på flera håll i USA för att också bredda våra kontakter i viktiga regioner och delstater. Och det här är någonting som vi ser långsiktigt. USA är viktiga för vår säkerhet i alliansen. Men de är också otroligt viktiga för vår ekonomi.
Men hur men det här, du beskriver nu att de är viktiga, för det vet vi. Hur påverkar det i de här lägena där USA går över en gräns, när ni vill rikta kritik? Hur påverkas de uttalanden ni gör av att vi är så beroende på många andra sätt?
Framförallt så blir det ju lättare för oss att framföra kritik eftersom vi har kontakter på många olika nivåer och på olika sätt. Men i relationen till USA, när jag uttalar mig, precis som när det gäller andra länder som är viktiga för oss på olika sätt, och det kan ju vara på många olika sätt, så tar jag alltid i beaktande vad som är bäst för Sverige, och det anser jag är min absoluta skyldighet.
Men samtidigt, du talar ju mycket om att det är viktigt att stå upp för folkrätten, den regelbaserade världsordningen, de här principerna som finns. Men vilket väger tyngst när det samtidigt är viktigt att hålla sig liksom väl med USA?
Principerna ligger ju i grunden och vi ska stå upp för dem, och det är också ett svenskt säkerhetspolitiskt intresse. Man brukar säga att folkrätten är den första försvarslinjen, det ligger mycket i det, och folkrätten har, även om den inte alltid följs, så har den tjänat oss väl, och jag bedömer att den kan fortsätta göra det, och då måste vi stå upp för den, och det tänker jag göra, och det har jag också varit tydlig med i den här intervjun och många andra sammanhang. Men jag måste också säkerställa att Sverige inte sticker ut på ett sätt som skadar oss. Som jag sa, så skulle jag säga att vi tillhör de länder i Europa som nu är tydligast. Men det är klart att vi ständigt för en nära dialog med våra europeiska kollegor om hur vi bäst angriper olika program.
Men om det inte ska skada oss, då kan ju det till exempel betyda att det är en dålig idé att förarga USA. Kan det göra att vi håller igen på kritiken? Inte står upp för principer och rättigheter på samma sätt som ni kanske skulle vilja i själ och hjärta, för att det inte är gynnsamt för Sverige?
När oppositionspolitiker eller tyckare menar att vi ska vara ute först av alla och skrika högst i en Twitterhastighet, då är det inte alltid i Sveriges bästa som man har för ögonen då. Jag måste ha ett bredare perspektiv. Så mitt svar är: ja, jag tar hänsyn till en rad olika faktorer, inte minst svensk säkerhet. Men att stå upp för folkrätten är en grundläggande säkerhetsfråga för oss, och jag kommer fortsätta stå upp för de principerna.
Okej, du lyssnar på Ekots lördagsintervju idag med utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Och just nu så domineras ju nyhetsflödet mycket av det som hänt i Venezuela och hoten mot Grönland. Men samtidigt så fortsätter kriget i Ukraina. Snart så har det gått 4 år sedan den fullskaliga invasionen. Och under det här året som Trump har varit president så har han haft samtal med Putin. Det har hållits en rad möten i olika konstellationer mellan USA, Ryssland, Ukraina och europeiska länder. På vilket sätt har Trumps presidentskap påverkat utvecklingen när det gäller kriget i Ukraina?
Vi ser ju en otålig president som vill komma framåt. Jag skulle säga att det har sannolikt lett till ett minskat militärt stöd för Ukraina från amerikansk sida. Å andra sidan så har det fört europeiska länder samman snabbare, och diskussionerna om till exempel en försvars återförsäkring för Ukraina, alltså säkerhetsgarantier. De diskussionerna har accelererats eftersom man också har gjort bedömningen att Trump vill föra de här samtalen mot någon form av uppgörelse. Då måste vi veta vad ska hända när den uppgörelsen är klar. Det vill säga, hur ska vi säkerställa att Ryssland inte gör om det här mot Ukraina eller mot någon annan i närområdet. Samtidigt så kvarstår ju faktum att det är upp till Ryssland om det verkligen ska vara möjligt att nå en fred. Och jag vet inte vilken utsträckning som USA de facto påverkar det.
Men tror du att vi står närmare en fred i Ukraina idag jämfört med för ett år sedan?
Återigen så hänger det egentligen på Ryssland. Det som har varit positivt de senaste veckorna är att vi har fått tämligen klara uttalanden från USA om att man är beredda att leverera på en säkerhetsgaranti för Ukraina. Det är oerhört viktigt och det är också viktigt för vår förmåga att leverera från europeisk sida. Men vi kommer inte kunna nå en överenskommelse om man inte lyckas få Ryssland att gå med på en sådan.
Det hölls ju ett möte här i Paris i veckan och det var där man diskuterade bland annat då det här med säkerhetsgarantier. Att Sverige liksom ska stötta Ukraina och förhindra då att Ryssland vinner det här kriget, är det fortfarande den viktigaste frågan för Sveriges säkerhet?
Min viktigaste utrikespolitiska uppgift är att stötta Ukraina, men också att motverka Ryssland i den kontexten. Och det fortsätter att uppta det mesta av mina resurser och min uppmärksamhet.
Så fred i Ukraina, det är viktigt för Sveriges säkerhet, att det blir en rättvis fred?
Det är oerhört viktigt, för hur det kriget slutar kommer att definiera säkerheten under generationer framåt i Sverige och i Europa. Nu är det inte alla som inser allvaret fortfarande, men Sverige gör det och vi gör det också runt hela Östersjön.
Men om president Trump till exempel skulle villkora USAs stöd till Ukraina och säga att han vill ha Grönland i utbyte, vad händer då?
Återigen en synnerligen hypotetisk fråga som jag inte överhuvudtaget tänker spekulera i. Vår uppgift är att försöka få andra länder att förstå allvaret i hur ett krig slutar, hur det påverkar säkerhetssituationen på ett stort område.
Donald Trump är ju en grunden en affärsman. Han vill gärna göra deals, det är så han uttrycker sig. Är det så osannolikt att en sån fråga faktiskt skulle hamna på bordet?
Jag tänker inte spekulera i det som jag sa, utan jag tänker fokusera på att säkerställa att vi ökar stödet till Ukraina, att vi ökar pressen på Ryssland. Det är den tvåpunktsplan som vi har haft hela tiden och som vi kommer fortsätta att hålla i. Och jag är stolt över att svenska folket är en av de största givarna av stöd till Ukraina i hela världen. Och jag tror att vi i historien kommer vara väldigt glada att vi står på rätt sida.
Litar du på att USA kommer göra sin del när det gäller de här säkerhetsgarantierna och sen också stå fast vid dem?
Vi bedömer att de utfästelser som har gjorts och som också delvis befästes i ett ganska tydligt uttalande i samband med mötet i Paris är starka. Men det är fortfarande detaljer kvar om hur de här ska aktualiseras, hur de ska samordnas med övriga bidrag, och det kommer vi fortsätta att utreda.
Det vi pratar om här är Grönland och Venezuela, men även de senaste dagarnas mer eller mindre förtäckta hot från USAs sida mot Kuba och Colombia. Allt det här är ju exempel på den gamla Monroe-doktrinen från början av 1800-talet som har fått nytt liv, verkar det som. Alltså en slags återgång till en världsordning där USA skaffar sig inflytande på länderna runt omkring sig i Nord- och Latinamerika. Och den här uppdelningen av världens länder påminner ju om den multipolära värld som Putin ofta talar om, att de här tre stormakterna, Ryssland, USA och Kina, ska kunna ta kontroll över varsin del av världen där de får göra lite som de vill. Alltså, en sån utveckling, vad skulle det innebära för ett litet land som Sverige?
Det skulle vara en mycket, mycket dålig utveckling för Sverige, och det är inte en utveckling som vi överhuvudtaget vill se. Men jag tycker det är befogat att känna en oro över en sån rörelse. Precis som jag sa tidigt i den här intervjun så är det ett fokus från amerikansk sida nu på den här västra hemisfären och vad man uppfattar som deras intresseområde. Och att det också påverkar deras sätt att agera i det här utpekade intresseområdet. Och svaret måste ju vara att fortsätta stå upp för folkrätten, vilket innebär att länder, oavsett var man är belägen i världen och oavsett storlek, har territoriell integritet, har suveränitet, där det är befolkningen i det egna landet som bestämmer utvecklingen för det landet. Och det är ett svenskt intresse att hålla i det.
Men vad kan små länder göra för att motverka den här utvecklingen?
Samarbeta. Och i Europa så måste vi bli starkare. Som jag sa tidigare, hotet från öst, signalerna från väst är helt olika, men svaret måste vara detsamma. Vi måste stärka oss själva militärt, och det kräver också en stark konkurrenskraft och ekonomi. Vi måste samarbeta ännu närmare, kanske reformera beslutsfattandet i Europa för att vi ska kunna vara ännu mer på tårna och en maktfaktor att räkna med. Och det kommer jag arbeta för.
För ungefär ett år sedan så presenterade du din första utrikesdeklaration i rollen då som utrikesminister. Då sa du att Sveriges och USAs bilaterala relationer är mycket goda och stärks genom att vi är allierade i NATO. Till sist, om några veckor ska du presentera en ny utrikesdeklaration. Vad kommer du säga då om relationen till USA?
Den relationen är fortsatt viktig. Den stärks av att vi är allierade i NATO. Sverige är säkrare nu än vad vi var när vi stod utanför alliansen. Det håller jag fast vid. Men vi har en annan administration som låter annorlunda, som agerar annorlunda. Och det måste vi också förhålla oss till.
Är relationen god? Är relationen god?
Vi har en god relation med USA och det är ett svenskt intresse att vi fortsätter ha en god relation där vi också har en dialog där vi kan vara väldigt raka och ärliga.
Maria Malmer Stenergard, utrikesminister, tack för att du kom till Ekots lördagsintervju.
Tack.
Nu har vi med oss Andreas Liljeheden, Sveriges Radios korrespondent i Bryssel som bevakar EU- och NATO-frågor. Du har lyssnat på intervjun. Var det något särskilt som du reagerade på?
Ja, men det var ju ändå tydliga markeringar från den svenska utrikesministern både när det gäller folkrätten kopplat då till agerandet i Venezuela, gripandet av president Maduro, där hon sa att vi står vid ett vägskäl och riskerar att gå mot en världsordning där stormakter som USA styr världen i intressesfärer. Sen var det också väldigt tydligt angående de här amerikanska anspråken på Grönland som man såg som oacceptabelt. Och också det hon sa att man ser nu att Trump faktiskt går från ord till handling och gör det snabbt. Och det var ju ganska uppenbart att det här var en utveckling som oroar utrikesministern.
Den här balansen då som vi var inne på, att kunna uttala kritik och samtidigt vara så beroende av USA. Hur hanterade hon det?
Ja, samtidigt fanns det ju en tydlig försiktighet här och Maria Malmer Stenergard, hon sa ju själv att hon måste ta politisk hänsyn, vara eftertänksam och det behöver hon ju vara av förklarliga skäl. Precis som du sa, det finns ett stort beroende i Europa av USA. Dels som garant för sin egen säkerhet inom NATO, men man är också beroende av amerikanskt stöd till Ukraina som också är avgörande för Europas säkerhet. Och Ukraina är då förblir den viktigaste utrikespolitiska frågan för Sverige och för de allra flesta europeiska länderna. Så att det här beroendet, det vet europeerna om, det vet också amerikanerna om. Och det blir ju en väldigt svår balansgång för den svenska utrikesministern och andra europeiska politiker. Att ja, man behöver markera, men inte på ett sätt så att man förlorar USA som en allierad för sin egen säkerhet.
Experter har ju i veckan pratat om att NATO-samarbetet helt enkelt riskerar att falla samman och där pratade vi också om. Hur uppfattade du utrikesministerns svar när hon fick frågor om hur NATO påverkas av det som nu händer?
Ja, hon såg det ju som djupt problematiskt för NATO, men hon ville ju inte alls spekulera kring till exempel om Sverige skulle backa upp Danmark militärt, om det skulle bli ett militärt angrepp från USA för att ta över Grönland. Hon vill inte heller spekulera i om NATOs existens är i fara, så att säga. Så där var det ju en ganska stor försiktighet från utrikesministern. Sen så det som Mette Frederiksen sa, alltså den danska statsministern, att NATO inte skulle överleva om det blir ett militärt övertagande av Grönland, det ligger nog mycket sanning i det. Jag har svårt att se att NATO, det skulle sätta frågetecken kring NATOs framtid, och även om NATO skulle vara kvar i någon form så skulle det inte vara en fungerande försvarsallians. Jag skulle säga det också att bara de här uttalanden som har kommit från Trump om NATO, dels från hans tidigare presidentperiod när han pratade om NATO som förlegat, att han har pratat om att man inte ska komma till undsättning och försvara andra NATO-länder eftersom de inte lägger tillräckligt mycket pengar på sina försvar, men nu också det här skarpare uttalanden om att man kanske måste välja mellan att ta över Grönland eller ha kvar NATO. Alla de här uttalandena försvagar ju försvarsalliansen och därmed också Europas säkerhet. För NATO, det handlar om att avskräcka andra länder att attackera NATO-länderna. Det handlar om psykologi och trovärdighet. Och de här uttalanden som kommer från Trump minskar ju NATOs trovärdighet när det gäller det kollektiva försvaret.
Har det kommit några reaktioner från NATO själv i allt detta?
Nej, det har det inte gjort. Det är klart att det här är en stor fråga som lär diskuteras på NATO-högkvarteret här i Bryssel. Men inte utåt. Det har inte kommit något uttalande från NATOs generalsekreterare Mark Rutte till exempel. Och jag menar, hans jobb, det är ju mångt och mycket att hålla Trump på gott humör. Någorlunda gott humör i alla fall, så att vi har kvar USA som en garant för Europas säkerhet. Men det här är ju en otroligt känslig fråga för försvarsalliansen. Här handlar det ju om ett bråk mellan NATOs medlemsländer. Och därmed är man också då väldigt försiktig med att göra uttalanden utåt.
Tack Andreas Liljeheden, Sveriges radios korrespondent i Bryssel. Ekots lördagsintervju produceras av Johanna Palmström, tekniker idag var Leonardo Velander. Och nästa vecka så är Anders Henriksson, ordförande för Sveriges kommuner och regioner, gäst. Erika Mårtensson heter jag. Tack för att ni har lyssnat.